Det här är Statshemligheter, en podd av fackförbundet ST med mig, Silvia Kakembo. I den här podden ska vi undersöka vad som är hemligheten bakom den svenska staten och vilken roll staten har i samhället. Förra året tog regeringen ett beslut. Sverige ska bli superduperbra på AI, alltså artificiell intelligens. Och därför ska den offentliga förvaltningen, alltså kommuner, regioner och statliga myndigheter, bli bättre på att använda AI. Och det kallas för det nationella AI-uppdraget. DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, har räknat ut att AI skulle kunna skapa ett ekonomiskt värde motsvarande 140 miljarder kronor per år om den offentliga förvaltningen skulle gå all in på AI och satsa på redan existerande AI-teknik. Och det låter ganska mycket tycker jag som är nationalekonom och inte systemutvecklare. Och jag undrar, hur ska det här gå till? Jag har svårt att föreställa mig exakt vad man kan göra med AI eller vad man vill göra med AI inom offentlig sektor. Ska man dammsuga hela regeringskansliet med smarta dammsugare? Eller ska statsministerns hologram delta på nästa klimattoppmöte? På vilken nivå är vi när det kommer till AI? Och jag har bjudit in två AI-experter som kan förklara för mig och för er hur den AI-baserade staten skulle kunna se ut. Så först säger jag hej och välkommen till Elin Uppström. Du är doktor i systemvetenskap på Uppsala universitet och forskar bland annat på digitalisering av den offentliga sektorn i Sverige. Elin, är det du eller är det ditt hologram som är här på plats i poddstudion idag?
Jag är tämligen säker på att det faktiskt är jag på IRL som står här
i studion. Gud vad skönt. Ja. Vad skulle du säga, hur långt har vi förvaltningen kommit när det gäller AI då på en skala från 1 till 5? Där 1 är liksom, vi har knappt kommit ur startblocken. 5 är, vi är liksom på NASA-nivå här.
Ja, då måste jag nog tyvärr vara av åsikten att vi nog befinner oss betydligt närmare 1 än 5.
Just det, om du skulle sätta en exakt siffra?
Ja. Jag skulle nog sätta det på 1 faktiskt.
förstår. Vi har knappt kommit ur startblocken. Jag säger också hej och välkommen till Olof Junesjö från konsultföretaget Governo. Du jobbar ju med digitalisering och hur man kan använda artificiell intelligens inom offentlig sektor. Och till exempel så jobbar ju du med det här regeringens satsning på att bli bättre på AI, det som kallas det nationella AI-uppdraget. Och när du kommer in som konsult här då på en myndighet och ska utbilda alla mellanchefer i AI. Hur reagerar de? Får du liksom burop då? Folk säger ut genom dörren eller är det applåder? Här kommer han.
Det är väl en kombination av de två skulle jag säga. Sällan burop, eller jag snarare någonstans mitt emellan. Det finns en stor entusiasm i den svenska offentliga sektorn vad gäller artificiell intelligens just nu. Däremot så har man en relativt stark tendens att fastna vid hindren. Alltså att man pratar ganska mycket om etiken, potentiella nackdelar av att använda artificiell intelligens och fokusera ganska lite på möjligheterna med användningen av artificiell intelligens. Så att när vi håller de här utbildningsdagarna som vi gör, när vi har inspirationsföreläsningar, så vet man att det kommer att komma frågor om, ja men har ni tänkt på det här med etiken? Vi vill att ni ska gräva djupare i etiken. Och det är jätteviktiga frågor, men jag delar Elins bild av hur långt vi har kommit med implementeringen, och innan man egentligen har kommit igång så är frågorna om etik, det blir ganska teoretiskt. Så att vi brukar försöka vägleda våra kunder att prova. Just och det. Försöka komma igång.
Ja, jag förstår. Mindre betonghäck, mer experimentlusta. Ja, jag förstår. Men och vilka myndigheter skulle du säga har kommit längst då vad gäller att införa AI?
De myndigheter som har kommit längst, det är de stora som redan har stora IT-avdelningar. Det är Skatteverket, det är Försäkringskassan, det är Arbetsförmedlingen. Det är de tre. Sen så finns det små öar av regionala och kommunala aktörer som har kommit en bit på väg. Men det är de tre stora som ligger långt fram även här.
Just det. Innan vi pratar vidare så behöver vi nog definiera vad artificiell intelligens faktiskt är. Och EU-parlamentet har formulerat en ganska bra definition tycker jag.
AI är maskins förmåga att visa människoliknande drag såsom resonerande, inlärning, planering och kreativitet. AI möjliggör för tekniska system att uppfatta sin omgivning, hantera vad de uppfattar och lösa problem. Datorn mottar information. Till exempel via en kamera, behandlar den och svarar. AI-system är kapabla till att anpassa sitt beteende till en viss grad genom att analysera effekterna av tidigare åtgärder och att arbeta självständigt. Exempel på AI kan vara virtuella assistenter, bildanalysverktyg, sökmotorer, igenkänningssystem för röster och ansikten, robotar, självkörande bilar och drönare.
Ja, i den här definitionen så fick vi precis en lång lista på olika användningsområden för AI. Men Olof, kan du nämna ett konkret exempel på hur en myndighet i Sverige redan använder AI idag?
Det finns ett antal konkreta exempel. Om man tittar på den myndighet som jag har jobbat allra närmast, Skatteverket, så använder de i alla fall maskininlärningsaspekter. Vi kommer kanske komma in lite djupare på definitionerna av olika aspekter av AI i identifieringen av mönster vad gäller deklarationen. Så att man kan identifiera individuella deklarationer som behöver kontrolleras vidare. Så att det är ett arbete som inte skulle kunna utföras av en människa för att datamängderna är alldeles för stora. Sen så finns det ju lite mer lighta exempel som Skatti till exempel, som är den här assistenten som du kan chatta med om skattefrågor. Så att där har du två delar där man ser lite AIs bredd. Sen så finns det ännu fler exempel som man skulle kunna nämna, men jag kan stanna där.
Mm. Elin, har du några bra exempel på där offentlig sektor använder sig av AI?
Ja, men jag har faktiskt suttit lite med KB Bert som Kungliga biblioteket. Jag har tagit fram en modell för språkhantering kan man säga. För dessutom det svenska språket. Så det är jättespännande och tror jag kommer skapa mycket värde för många andra organisationer inom den offentliga sektorn också.
Ja, men spännande. Och den heter alltså KB Bert, alltså som i Bert Karlsson. Ja.
Nej, inte från Bert Karlsson, tyvärr. Bert är en annan språkmodell som är utvecklad av Google.
Okay,
så det är en typisk engelsk företeelse, men KB Bert är en egen implementation.
Jag förstår, det är jag som inte hänger med på Googles utveckling här och är relaterat till Bert Karlsson istället. Ja, men spännande. Men om jag går tillbaka till Skatti här då, har jag varit lite nyfiken på. Och jag vill inte förolämpa Skatti så här i podden, men är det inte så att jag tänker sådana här chattbottar, att jag egentligen bara hade kunnat googla fram den här informationen själv?
I mångt och mycket så finns det delar av det som du säkert skulle kunna googla dig fram till. Skatti. Det som är det fina med Skatti är att den ska lära sig av processen. Alltså att beroende på vilka frågor som ställs och vilka svar som genereras, så ska modellen förfinas och förfinas och förfinas. Alltså över tid bli smartare, över tid ge bättre svar. Det sker ju också i Google. Alltså att Googles sökmotor är ju också pumpad med aspekter av maskininlärning, så att den också blir mer träffsäker över tid. Men i och med att det kommer från Skatteverket som avsändare i det här fallet, så är förhoppningen att då kan man veta att informationen är verifierad, att de står bakom den, att du kan liksom lita på den. Så det finns ändå poänger i att nyttja de här tjänsterna som kommer direkt från myndigheten i fråga.
Just det. Ja, om vi liksom lyfter blicken och tittar in i framtiden då, saker som vi inte kan göra idag men som vi skulle kunna göra med AI framåt. Har du något bra sånt exempel, Elin?
Ja, men jag tror att det finns ganska mycket som vi skulle kunna göra med AI som vi inte kan göra idag. Speciellt när det handlar om att skapa förståelse med i stora datamängder. Vi genererar ju enorma mängder information i samhället idag som vi inte faktiskt idag kan hantera och inte heller hanterar. Och att bara skapa struktur och göra den informationsmängden användbar har ju AI stor potential att hjälpa till med. Det kanske inte var ett så konkret exempel, men det kan ju slå på nästan alla delar av samhället.
Men Olof, andra myndigheter som inte hanterar de här liksom enorma mängderna data, hur kan de använda sig av AI för att göra verksamheten bättre?
Bra fråga. Alltså att många av de myndigheter som finns i Sverige har relativt stora mängder data redan. Alltså du behöver kanske inte nödvändigtvis träna datasättet på bara din egen data, utan du kan få rätt träffsäkra modeller på som har tränats på andra datasätt. Så att det finns ju ändå implementeringar hos myndigheter där du kanske inte har jättestora datasätt. Men för de som har väldigt små datasätt på den egna myndigheten eller i den egna verksamheten, där blir det tuffare att använda AI. Det är svårt att få det träffsäkert om du inte har tillräckliga mängder data. AI konsumerar verkligen enorma mängder data för att bli träffsäkert. Så att det blir inte helt enkelt. Däremot, det vi var inne på, chattbottar är ju ett relativt enkelt exempel som många myndigheter skulle kunna implementera i sin verksamhet. Men det finns andra exempel, delvis bildigenkänning kan man använda aspekter av. Där finns det också ett exempel på Skatteverket där man kan verifiera internationella pass utifrån någon typ av bildigenkänning, och att det har tidigare varit ett manuellt arbete, att man liksom granskat kopian av passet och att man behövt göra en googling eller kolla mot en databas. Ja, men ser det här okej ut? Ser det här ut ungefär som det gör? Så att där finns det också aspekter av artificiell intelligens som du kan implementera i fler verksamheter än bara de som har enorma datasätt.
Och ni två som experter har ju ett väldigt realistiskt perspektiv på hur man skulle kunna använda AI och vad det kan göra och inte. Men jag kan ju ibland liksom spinna loss och fantisera kring hur framtiden med AI skulle kunna se ut. Och för jag tänker att även jag som vanlig medborgare kommer att påverkas av det här i framtiden om svenska myndigheter satsar på AI. Och vi här på redaktionen för statshemligheter har spånat fram två scenarion som jag skulle vilja be er att utvärdera. Så att följ med mig till en halvbra onsdagsmorgon år 2030.
Silvia skyndar sig till tunnelbanan. När hon vill passera spärren stoppas hon. En digital röst tilltalar henne. Hej, detta är ett meddelande från Skatteverket. Vår ansiktsigenkänning här identifierar dig som Silvia Viola Andersson Kakembo. Du har missat att skicka in din inkomstdeklaration i tid. Det är viktigt att betala skatt, till exempel för att upprätthålla kollektivtrafiken. Vänligen deklarera inom 3 arbetsdagar, annars kan vi neka dig användning av offentliga transportmedel.
Elin, skulle det här kunna vara möjligt rent tekniskt, tror du?
Rent tekniskt? Ja, rent tekniskt skulle det kanske till och med kunna vara möjligt idag.
Just det. Är det sannolikt då att vi kommer använda ansiktsigenkänning i framtiden för att stoppa såna här glömska skattebetalare som jag är då år 2030?
Jag tror kanske inte att det är ett ekonomiskt försvarbart att implementera den typen av teknik för att stoppa sådana som har glömt att deklarera. Då kanske det är bättre att satsa mer energi på de som systematiskt utnyttjar systemet och försöka lägga mer kraft och energi där. Skulle jag säga.
Just det, för att 99% av de som går igenom tunnelbanespärrarna, men inte ens ännu fler, kommer liksom ha löst det här. Ja, jag förstår.
Lite så.
Ja, Olof, skulle du säga att det här är ett bra sätt att använda AI som i det här scenariot?
Nej, väl det korta svaret. Den beskrivning som ni ger i scenariot väcker enormt mycket etiska frågeställningar, det som jag var inne på initialt. Delvis så är det scenario som ni beskriver, 2030 är ju väldigt kort tidsperspektiv i sammanhanget, ska vi säga, att det är bara 8 år bort. De statliga maskinerierna snurrar ganska långsamt, så att jag tror, även fast jag håller med Elin om att det är tekniskt möjligt, så är det väldigt, väldigt osannolikt att vi skulle vara där. Och det beror delvis på att det är inte en speciellt bra idé. Alltså att det inte är ekonomiskt försvarbart, men det är inte heller etiskt försvarbart att göra det här. Men det som omöjliggör det är att delning av data mellan myndigheter i dagsläget är extremt reglerat. Det är också reglerat utifrån en pappersvärld i mångt och mycket. Lagstiftningen har inte riktigt hängt med. Där kan det ske en del utveckling nu när myndigheter får möjlighet att dela data för att utreda allvarliga brott. Men då när man tittar på att inte ha lämnat in sin deklaration i tid, det är inte att karakterisera som ett allvarligt brott. Så det finns ingen proportionalitet mellan att göra ett ingrepp i en individs liv baserat på den lilla, lilla saken. Så att utifrån ett etiskt, moraliskt perspektiv så tycker jag att det är otänkbart, verkligen.
Ja, förstår. Okej, vi lyssnar på nästa scenario från år 2030.
Det plingar till i Silvias smarta örhänge. Hon har fått ett meddelande från Pensionsmyndigheten. Hej Silvia, du har identifierats som en framtida fattig pensionär av våra AI-stödda algoritmer. Vi ser följande riskfaktorer. Du är en kvinna med utomeuropeisk bakgrund född på 80-talet. Därför har vi analyserat dina inkomstdeklarationer, ditt pensionskonto och ditt privata pensionssparande. Vi har upptäckt allvarliga brister och rekommenderar att du byter till ett jobb med bättre pensionsförmån. Vi har tagit fram en lista med aktuella platsannonser som matchar din yrkesprofil. Efter analysen av ditt öppna sociala medieflöde ser vi även att du lägger runt 3% av din nettomånadslön på inköp av sushi. Du skulle kunna höja din framtida pension genom att pensionsspara samma belopp i aktiefonder.
Olof, pensionsrådgivning, är det någonting man skulle kunna erbjuda med hjälp av AI framöver från Pensionsmyndighetens håll?
Ja, verkligen. Alltså att delar av det här scenariot är helt tänkbart och också bra. Liksom att det finns verkligen delar av det här som man skulle kunna ställa sig bakom. Sen faller vi tillbaka på det etiskt-moraliska. Alltså att det här delandet av data mellan exempelvis Pensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingen för att man ska kunna rekommendera platsannonser, det är inte motiverat, eller det skulle inte vara motiverat år 2030 utifrån vilket problem vi vill lösa. Så att återigen, varje gång man tittar på någon typ av möjlig AI-implementering så behöver man göra någon typ av värdering och att man behöver använda lite av sitt sunda förnuft men också luta sig tillbaka mot den rådande lagstiftningen och se, kan jag överhuvudtaget motivera det utifrån det mål som vi vill uppnå med den här tjänsten?
Elin, och delningen av data då mellan Pensionsmyndigheten och sociala medier, kan det liksom vara något man kan se i framtiden?
Nej, jag är helt enig med Olof i det han säger här. Och jag vill mena också på att för Sverige, just i Sverige, så har ju den här svårigheterna eller omöjligheterna i att dela data varit en ganska stor akilleshäl för framskridningar, alltså göra bra saker med digitala verktyg generellt. Och med AI så blir det en ännu större liksom, problem eller möjlighet, eller hur man nu vill se det. Men det är i alla fall någonting som man kommer behöva ta hänsyn till om man vill kunna utveckla, kanske inte det här scenariot då, med intelligenta örhängen som påminner om en om att man ligger risigt till. Men åtminstone kunna kanske skapa utifrån profiler och så hjälpa människor att fatta bättre beslut, så kommer man kanske någonstans behöva ändra på lagstiftningen eller anpassa lagstiftningen. Men där blir det också den här diskussionen, vad vill vi göra? Vad är riskerna och fördelarna med att göra olika saker? Och där är jag också enig med Olof att det måste man ju testa i mindre skalor och göra konsekvensanalyser av olika typer av tjänster för att helt enkelt välja de som är bra.
Ja, här står jag med två voice of reasons. Det är ingen alarmistiska tendenser här, utan ja, det är bra om ni bestämmer saker i framtiden då, så blir det bra. Ja, men för 2 år sedan så gav den dåvarande digitaliseringsministern Anders Ygeman en väldigt positiv bild av AI. I en intervju med STs tidning Publikt så sa han att AI underlättar för tjänstepersoner då de kan, och nu citerar jag, ägna mer tid åt mänskliga möten och att vara kreativa. Och då är min fråga till dig, Olof, kommer det verkligen att bli så här drömmigt i framtiden att AI-maskiner gör allt tråkigt som man vill slippa som tjänsteperson?
Ja, kunde man hoppas. Alltså att det finns ganska stora utmaningar med digitaliseringen av svensk offentlig sektor överlag. Alltså att vi sitter med stora gamla system som är väldigt dyra att byta ut. Kompetensfrågan är väldigt, väldigt påtaglig, och när man tar det till ett AI-perspektiv så blir den ännu mer brännande. Alltså vi har svårt, eller inom offentlig sektor så finns det svårigheter att rekrytera bra IT-folk. AI är en ännu spetsigare kompetens inom det området. Så att för att kunna realisera de här vinsterna på någon typ av tidsperspektiv så behöver kompetensfrågan adresseras. Däremot så finns det verkligen potential med befintlig AI-teknik att eliminera många manuella moment. Det är delar av det som är traditionell automatisering, alltså bara ren klassisk programmering och digitalisering. Men det finns aspekter av det där man kan använda sig av AI-tekniker.
Till exempel för att göra vad?
Ja, men om man tittar till exempel på Skatteverkets uppdrag. Nu drömmer jag relativt fritt här, men Skatteverkets uppdrag, ett av uppdragen, de tittar ju både på folkbokföringen, de tittar på skattelagstiftningen, eller säkerställa att vi får in skatt. Skatteverksamheten handlar mycket om att verifiera om siffror är korrekta. Alltså det som ekonomer ägnar sig åt. Såväl digitalisering som artificiell intelligens har relativt stor träffsäkerhet i att göra det. Rätt implementerat så behöver inte delar av skatteverksamheten utföras av människor. Där skulle man kunna implementera det som smarta beslutsstöd där människor får möjlighet att titta på det som har tagits fram av algoritmerna eller som har tagits fram av de här verktygen. Eller så kan man eliminera hela delar av processer som då inte behöver mänsklig hand på sig.
Mm. Elin, tror du att man kommer göra sig av med massa medarbetare då om man lyckas rationalisera bort de här som vi kallar tråkiga uppgifterna? Så tänker jag med att det kommer innebära att man behöver färre personer för att genomföra de uppgifter som är kvar.
Jag tror att det korta svaret är nej. Att vi inte kommer göra oss av med så många personer. Dels för att det kanske inte ligger i offentlig sektors uppdrag att göra sig av med personer. En del är ju ändå att sysselsättningen, en del av Sveriges befolkning ska jobba i offentlig sektor. Och dessutom så, hittills i alla fall, så när man har digitaliserat så kanske man inte nödvändigtvis har lett till att man kan ha färre anställda, men man kanske behöver omfördela vilka anställda man har. Alltså man behöver förändra kompetensprofilen på myndigheterna. Och det tror jag absolut kommer hända. Sen det här med tråkiga uppgifter eller inte, det är lite definitionsfråga vad som är tråkigt. Och jag kan tänka mig en hel del saker som i arbetet med att ta fram artificiell intelligens och underhålla så att den fortsätter vara intelligent och inte blir korkad så småningom, så kan det nog finnas en del lite tråkiga uppgifter som behöver utföras av människor där istället då. Så att det är väl snarare det skulle jag säga. Jag tror inte att det kommer leda till att jättemånga personer inte kommer ha något arbete, utan jag tror att man kommer jobba med andra saker. Och en del av de sakerna är sådana saker som vi idag faktiskt inte vet.
Just det. Så att det är en ny spännande framtid där ute som maskintränare som väntar. Kanske. Ja. Jag tänkte vi skulle gå tillbaka lite till något som du var inne på, Elin, innan, vad vi inte vill använda AI till. Och som sagt, att AI kommer att utföra en hel del arbetsuppgifter, det kan vi vara ganska säkra på. Och då måste vi liksom också prata om riskerna med det här. Och bland annat då så hanterar ju AI stora mängder personlig data, AI kan känna igen ansikten, kan fatta beslut som kan påverka människors liv i ganska hög utsträckning. Och även jag då som är liksom team AI måste ju säga så här: oh, det här känns liksom lite, som vi varit inne på, lite etiskt svårt och delvis läskigt. Men Elin, vad skulle du säga, vilka områden inom offentlig förvaltning ska vi absolut inte överlåta till AI?
Ja, men då tänker jag väl att det är en väldigt fin tanke att man låter AI och andra typer av digitalisering ta över repetitiva uppgifter som kanske inte människor tillför så mycket värde i och som dessutom maskiner kan utföra mycket bättre än vad människor kan. Men vi kanske inte bör sträva åt att byta ut mänskliga möten till exempel, utan då satsa på att lägga mer energi, precis som du sa också, på att människor faktiskt möts på riktigt och kan ha samtal eller diskutera saker tillsammans, gemensamt. Så att byta ut omsorgspersonal mot robotar kanske inte är en bra väg att gå, utan man kanske snarare ska, jag tror mycket på det här att man ska arbeta utifrån det att AI ska förstärka människan och hjälpa människor att göra saker som vi tycker är svårt, så att vi kan ägna oss åt saker som vi är riktigt bra på, där maskinerna kanske inte heller har någon chans mot oss.
Olof, ser du några områden inom offentlig sektor som det är så här ska vi absolut inte använda AI? Du livnar ju dig på att säga att vi ska använda AI överallt. Jag förstår att det är en svår fråga.
Nej, men jag delar helt och hållet Elins bild här. Det blir ingen debatt oss emellan. Vi verkar vara väldigt överens. Att mänskliga möten är ett ställe där AI aldrig kommer att bli lika bra som människor. Så där ska vi inte ägna tid. Sen så tror jag att om man ska liksom ta ett annat område, så tänker jag på den framtid som finns delvis i auktoritära stater. Alltså där använder man den kraft som finns i artificiell intelligens och den kraft som finns i behandling av stora datamängder och också ansiktsigenkänning för att hålla koll på sin befolkning. Det går att göra i Sverige också. Alltså att tekniken finns. Men jag upplever inte att det är ett samhälle som vi vill ha. Så att det är snarare det området som jag inte upplever att vi ska utforska i så stor utsträckning. Det finns aspekter av ansiktsigenkänning. Det finns som är användbara. Alltså som där man kan titta på avgränsade delar av en utredningsprocess till exempel. Polismyndigheten har möjligheter att granska stora mängder videomaterial för att identifiera, har den här personen befunnit sig på den här platsen vid det här tillfället? Det är försvarbart, för att då kan man göra det, då kan man effektivisera processen istället för att en enskild polis sitter och tittar igenom 600 timmar videomaterial, så kommer man kanske på några minuter identifiera ja eller nej som svar på den frågan. Men om man drar parallellen till att vi i realtid använder all den data, alla de videoströmmar som genereras i vårt samhälle för att identifiera, ja men nu är den här misstänkta personen på den här gatan, vi skickar dit en patrull. Det upplever jag, då börjar vi glida över i någon typ av kontrollsamhälle, och där vill vi inte vara. Mm. Så att det är nog snarare det.
Just det. Men om man då vill införa AI på liksom ett etiskt schysst sätt på sin myndighet, har ni så här, ja men det här är de tre grejerna på checklistan då som man behöver liksom ta sig igenom? Eller hur gör man för att införa AI på ett etiskt sätt?
Inom det nationella AI-uppdraget som jag jobbar med just nu, så håller vi på att ta fram en förtroendemodell. Alltså det kommer vara just en checklista, det kommer inte vara tre steg tyvärr, utan det kommer vara ett antal frågor som man ställer sig. Det handlar om att ja, har vi pratat om frågan om huruvida det här är motiverbart utifrån målet exempelvis. Har vi kontrollerat att det är i linje med rådande lagstiftning? Alltså GDPR är väl den som är mest påtaglig i sammanhanget. Alltså, i grund och botten så handlar det väl om att ställa sig frågan, har jag pratat med mina jurister? Är det här juridiskt försvarbart? Har jag funderat själv om det här är motiverbart utifrån det värde vi får ut av implementering av AI-tjänsten? Och har jag stöd från min ledning? Det är väl tre grundfrågor som man behöver ställa sig om man ska implementera ett verktyg eller någon typ av AI-stödtjänst.
Mm. Och det finns ju också en risk att algoritmer kan vara diskriminerande mot vissa grupper i samhället när de fattar beslut, när man liksom har dålig data eller en dåligt tränad AI. Men Elin, kan man lära en algoritm att liksom jobba utifrån statens värdegrund, eller vad man ska säga?
Det skulle jag kanske inte säga att man kan nu, men jag ska inte med en brasklapp, för att det är inte omöjligt att man skulle kunna lära den det. Men däremot så när det här frågan som du ställer till Olof får mig att tänka på att det kommer ställas mycket större krav på att man har bra koll på sin data. För jag tror det här totalitära samhället och övervakning, där kan vi nog ganska snabbt komma överens om att det vill vi inte ha. Men de här lite mer smygande partiskhet eller bias som kan finnas i data som vi faktiskt inte känner till. För att AI kommer ju kunna gå igenom så mycket mer data och processa så mycket mer data än vi själva kan. Så de här smygande möjliga diskrimineringspunkterna och sådana saker, det tror jag man behöver ha mycket bättre koll på om man ska använda AI mer. Att en AI som har en feedback loop som lär sig av varje beslut den tar, om den inte liksom ofta kontrolleras eller så, att vi helt enkelt säkerställer att AI fortsätter att hålla sig till rättsstatens principer och inte glider åt något håll. Den risken tror jag i så fall är högre än den här att liksom vi skulle bestämma oss för att vi skulle skicka ut att nu måste du skärpa dig, annars får du ingen pension.
Ja, jag förstår. Och jag har förstått som att diskrimineringsombudsmannen, alltså DO, har gjort en kartläggning och kommit fram till att myndigheter saknar kunskap om diskriminering och lika behandling när det gäller AI. Är det också din upplevelse, Olof, i ditt arbete?
Ja, det skulle jag väl säga, men det grundar sig nog mycket i det som Elin inledde med, att vi befinner oss på en etta i införandegraden. Alltså att det finns inte tillräckligt mycket att hålla koll på myndigheterna. Så att jag tror det snarare grundar sig i det. Och det är tillbaka till det här perspektivet att man vill lösa ut alla etisk-moraliska frågeställningar innan man överhuvudtaget testar någonting.
Vi har ju varit inne på några av de liksom praktiska och tekniska svårigheterna med att införa AI i offentlig sektor. Men är det någonting som vi inte har nämnt hittills som ni ser som att så här, det här gör att det är svårt tekniskt eller praktiskt?
Vi har nog varit inne på de huvudsakliga. Det är juridiken som är bristande i dagsläget. Det sätter stopp för väldigt många AI-implementeringar i dagsläget, att juristerna helt enkelt säger nej. Det är kompetensen, det är i viss mån tekniken. Alltså att de, nu har vi inte pratat så mycket om andra delar av offentlig sektor, kommuner och region som har helt andra förutsättningar än de statliga myndigheterna. Men det finns föråldrade system i mer eller mindre hela den offentliga sektorn som gör det svårare att implementera AI. Det är datan som vi kanske inte varit inne på så himla mycket, men precis som Elin nämnde tidigare så kräver artificiell intelligens stora mängder data. Det kräver också bra data. Vi har ganska mycket dålig data, tror jag, tyvärr. Så att där har vi ett försteg. Det är inte ett absolut hinder för att implementera AI-stödda tjänster, men det är någonting som man behöver komma vidare med för att implementera det. Så att jag tror att vi varit inne på de flesta, men för det är de jag ser.
Ja, men jag håller med. Jag tycker just dataperspektivet, och det slår ju väldigt hårt även på de etiska perspektiven. För det är ju, om vi tränar AI med data som har skapats av människor, där man kanske inte har funderat på om det finns dolda, till exempel bias i den datamängden, då kommer vi ju skapa en AI med exakt samma egenskaper som de personerna hade, förmodligen. Så att, jag tror att, och det är ju mer en etisk fråga, men sen det tekniska perspektivet på data, datalagring, datadelning, kvalitet på data och så vidare, det är en stor utmaning för alla offentliga organisationer på alla nivåer, skulle jag säga.
Om det är någon som har lyssnat på det här avsnittet och känner att man fortfarande inte är övertygad om att staten måste bli bättre på AI. Elin, vad skulle du säga till dem? Varför ska Sverige satsa på det här?
Ja, men om inte annat utifrån ett etiskt perspektiv, att idag så bedrivs den största delen av AI-forskningen och AI-utvecklingen av jättestora privata företag. Och de kanske inte har samma agenda och samma uppfattning om hur de vill att vårt samhälle ska se ut 2030 som till exempel den svenska staten. Och därför måste den svenska staten tillsammans med andra offentliga organisationer både ta sitt kompetensansvar och sitt liksom, samhällsansvar för att sätta sig in i de här frågorna och utveckla AI till det som samhället ska ha det till och inte det som de stora privata företagen möjligtvis vill ha det till. Just så det tycker jag är en viktig etisk aspekt, att det finns en väldigt stor etisk problematik i att inte undersöka och utveckla möjligheterna med AI.
Så att det här icke-ödmjuka målet man har om att Sverige ska bli ledande på AI, det borde kvarstå. Olof, vad skulle du säga kort och avslutningsvis om varför ska vi satsa på det här?
Jag tänker att man ska dra parallellen till större politiska frågeställningar. Alltså att vi har den demografiska utmaningen som vi har pratat om i 20 år. Vi har en åldrande befolkning, det är färre medarbetare som ska försörja en åldrande befolkning. Offentlig sektor behöver bli smartare, behöver bli bättre. AI är ett av verktygen som man kan använda då för att ägna vår kraft åt det som skapar värde människor emellan, alltså det mänskliga mötet. Om vi kan bli lite smartare, arbeta lite smartare med vilket verktyg som helst, om det är digitalisering eller artificiell intelligens, så ser jag inga försvar för att inte göra det.
Just det. Kommer Sverige bli ledande på AI? Ja eller nej?
Jag har lite svårt med just det här bli ledande, för det beror på vem som ska mäta vad man är bäst på.
Ett riktigt forskarsvar. Olof?
Jag skulle vilja säga ja, men som det ser ut just nu så har vi ganska dåliga förutsättningar, tror jag.
Hörrni, vi sätta stopp där. Jag heter Silvia Kakembo och du har lyssnat på Statshemligheter, en podd av fackförbundet ST. Produktion och redaktion görs av Arena Opinion på uppdrag av ST. Mer info om fackförbundet ST hittar du på www.st.org.